Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
De flesta är positiva och är så här, wow, gud vad bra. Vad duktig du är. Så. Men det känns ändå som att det finns det här, ja, men när är experimentet över? När kan vi börja vara som vanligt med dig igen?
Välkomna till Prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress och för att ta reda på hur lever man i det här samhället och mår bra och hur presterar man och mår bra. Ja, vad har hänt sen sist? Jo, jag kommer börja sända varje vecka för jag har fått in sponsorer äntligen. Alltså tillräckligt med sponsorer och jag är så tacksam för det. Så varje onsdag nu framöver, så länge som jag orkar, och det kan hända att jag får dra tillbaka det för att det är ju en hel del jobb. Men som det ser ut nu i alla fall, så det är ju jättekul. Nu sitter jag här på min säng och spelar in och jag är helt slut för det, jag har börjat att cykla in till stan. Jag har sett mig själv som en vältränad människa, men jag är helt slut. Armarna, jag kan knappt hålla upp micken. Jag kan knappt prata. Det är helt sjukt. Men jag cyklar på en jätteskrotig cykel. För att jag tycker det är inte vad jag vill lägga pengarna på. Men också så alla får ju bara sina cyklar stulna. Och jag gillar min skrotcykel. Men den är nog, förhoppas att den är tyngre än de andra. Jag blir omkörd av alla och jag är mina slitna jeans och en liten läderjacka och alla andra har så här typ stötdämpare under rumpan och sen cykelglasögon och dessutom så hade jag glömt hörlurarna och blev tvungen att lyssna på en podd och hade den på poddavsnittet på högsta volym. Jag kände mig som en ugda fågel, men det gör jag ju ofta i och för sig. Vad har hänt mer då? Jo, men det har varit ganska lugnt annars kanske. Jag jobbar ju som coach och är ju intresserad av att skapa förändring, minska stressen, få bättre relationer eller någonting i den stilen. Så kontakta mig på carolinorbeli.com och så kan man bara skriva en intresseanmälan så hör jag av mig. Och första mötet är gratis med mig 30 minuter och ni kan träffa mig antingen via FaceTime eller på Danderydsgatan 2. Dessutom så har jag släppt datumen på min och Åsa, min PT, våran hälsoretreat som vi ska göra till Mallorca, Deja. Den 28 maj till den 31 så kommer vi åka dit och det finns 10 platser och det är träning, meditation, yoga. Jag mediterar och yogar. Hon kör träningen och sen så vandrar vi i bergen. Och är du intresserad av det så gå in på carolinenorbeli.com och gör en intresseanmälan. Och förresten, följ mig gärna på Instagram när vi ibland har när jag har intervjuer med folk som har släppt en bok eller andra tips och sånt, så skriver jag det på mitt Instagram. Så gå in på @carolinenorbelicoaching, alltså @carolinenorbelicoaching. Följ mig gärna där. Men jag har ju träffat en jätteintressant person som faktiskt också är en vän till mig, som är dagens avsnitt, Sissan Eliasson. Och henne träffade jag på Yoga Yama på våran utbildning och vi fann varandra direkt och vi har så mycket gemensamt. Det är ju inte ofta man, som tycker jag som vuxen nu, träffar människor som man klickar med så där direkt och som har det så likt som en själv. Sissan är även yogalärare på en av mina stresscoachingcirklar. Jag har intervjuat henne för att först och främst har jag faktiskt tänkt länge att hon skulle vara med i podden på ett eller annat sätt, nu när jag inte har Per och har någon som jag bara kan bolla och prata med. Men så helt plötsligt dök ämnet upp och vi ska prata om alkohol. Mycket för att Sissan har valt ett lite annorlunda förhållningssätt till alkohol och det är inte så att hon är någon expert eller utger sig för att vara det. Men vi diskuterar ämnet alkohol och jag hoppas att ni blir inspirerade. Lyssna till Sissan. Hej och välkommen till prestationspodden Sissan.
Hej, tack. Hej,
vad härligt att ha dig här.
Superhärligt att vara här.
Ja, du är här i egenskap av min vän, men också, vem är du?
Vem jag är? Ja, jag har många beskrivningar av mig själv. Men
jag förstår inte varför jag ställer den här så taskig, den här frågan. Men jag vill så gärna.
Det är så här, ska man svara vad man har gjort eller vem man är själsligt? Det finns ju många saker man kan säga, men jag är en medelålders kvinna. Jag är 42 år och jag har 3 barn som jag har ägnat mycket tid åt senaste åren. 3 pojkar. Och sen har jag en tidigare karriär och liksom en mer akademisk utbildning så inom, eller som jurist. Och har bott och jobbat utomlands i London och New York inom det området. Och sen har jag skolat om och blivit, jobbar inom hälsa och träning och jobbar som yogalärare och personlig tränare. Inte så
bland
mycket.
Bland annat på senaste mina stresscoachingcirklar.
Ja, där har jag ju varit yogalärare. Jag undervisar i yoga och har inte så mycket träningsgrejer längre, men ibland lite.
Och vi träffades ju på Yoga Yamas utbildning.
Precis.
Och det var ju så härligt.
Ja, det var roliga månader.
Ja.
Det var fantastiskt. Vi levde som en liten bubbla där, ja, i yogavärlden.
Mm. Och idag så, det finns ju många olika ämnen som jag skulle vilja fråga dig om eftersom vi alltid har väldigt härliga samtal. Så fort du kom in här i morse så väljer jag ut allting som inte är bra i mitt liv när du kom hit. För det är sån relation vi har.
Mm.
Men idag så tänkte jag att vi skulle prata om alkohol, för det har vi inte pratat om i podden någonting faktiskt.
Mm.
Det är ju egentligen lite märkligt i vårt samhälle, för att det är otroligt okej att dricka alkohol.
Mm.
Som är, du har ju just varit i New York, där dricker de ju också, men på ett, kanske på ett annat sätt.
Ja, det ser lite annorlunda ut. Det beror väl på vilka man häng med där. Men just de som jag var där med, de är ju liksom inte alls intresserade av alkohol. Så, och inte för att de är några renlevnadsmänniskor, utan för att de bara inte har den kulturen.
Mm.
Men här i vår lilla värld i Stockholm, eller Sverige, så är det ju en väldigt alkoholdominant kultur.
Mm.
Så, och det har ju jag personligen då känt att det inte var så fördelaktigt för mig att leva i det. Och att man inte ens funderade ju, eller hur? Det var ju en självklarhet när man var 14-15 att man skulle testa och dricka. Och sen så bara fortsatte livet i studentåren, där också är ju jättemycket traditioner kring alkohol. Och sen börjar man jobba och det är after work. Och sen kommer parmiddagar och det är vinande. Och sen kommer de här tjejhelgerna. Och väldigt mycket av det många gör kretsar ju kring alkohol. Många gör socialt, ska jag säga då. Så jag bestämde mig för att ta ett alkoholfritt år här för 9 månader sedan nu. Och det har ju varit jättespännande.
Mm. Vad var det som fick dig att börja ta det, tror du? Alltså,
att börja med året?
Ja.
Nej, men jag har ju alltid varit intresserad av hur kan jag få ut mer av livet? Och hur liksom, skulle jag vara lyckligare om jag gjorde det här? Eller har jag någonting som jag accepterar eller står ut med som jag inte borde? Eller hur kan jag liksom vara mer sann mot mig själv? Och framförallt efter djupdykningen i yoga filosofin som jag ju nu har gjort i flera år. Och nu går jag ju i en studiegrupp för att verkligen fördjupa mig i yogafilosofin, alltså de här urskrifterna. För er som inte är familjär med det, så finns det ju en urskrift i yogan som heter Yoga Sutra. Som är som, man ska inte säga regler egentligen, utan det är ju mer texter om hur du som människa, hur det är att vara människa. Hur du ska förhålla dig till dig själv och hur du ska förhålla dig till din omgivning. Och de där texterna har inspirerat mig väldigt mycket till att vända fokus inåt, som ju yogan handlar om. Men som i vårt samhälle är det ju, vi gör ju tvärtom. Vi har nästan bara fokus utåt med sociala media och hur vi spenderar vår tid. Så det var ju där, liksom i mötet med mig själv, där man inte har någonting annat än sig själv. Och så kände jag att jag mådde väldigt bra. Så det är säkert många som kan relatera till känslan efter en yogaklass. Man precis börjar med yoga, hur man känner sig efter. Och för mig var det som jag kunde jämföra det. Jag bara, gud, det känns som jag är lite full. Typ. Så, alltså, och då började jag fundera, men jaha, så det är mitt, när jag mår bra, det är då när man är lite full.
Mm.
Jag börjar tänka kring det där. Det känns inte sunt. Så började jag undersöka min egen relation till alkohol och kom på att den var ganska osund relation. Så jag skulle ju inte klassa mig själv som en typisk alkoholist. Vilket, det är lite motsägelsefullt att jag säger så, för därmed förstärker jag myten om vad en typisk alkoholist är. Man tänker ju någon på en parkbänk eller liksom någon som gömmer flaskor i skåpen och så. Mm. Eller går på AA och så. Där känner inte jag, eller där var jag inte, helt klart. Men jag tycker fortfarande att när jag har undersökt min relation så var den absolut problematisk.
Mm.
Och jag tror att om människor skulle våga göra det, så skulle de också komma på att de har en problematisk relation till alkohol. Och det är ju sorgligt.
Ja, verkligen.
För att alla skulle kunna må så mycket bättre om man var lite nyfiken på hur det ser ut. Mm. Varför man dricker och hur man blir när man dricker och hur man mår efteråt.
Ja.
Och sådär.
Och bara jobbet av att vara förälder, så har man ju egentligen inte ens råd att ta ett glas vin för dagen efter. Alltså man blir ju lite påverkad.
Absolut.
Ja.
Och det är ju också, kan jag känna, när vi blev föräldrar så var ju det någon slags grej som man höll fast i ganska hårt för att ha kvar någonting i ens gamla liv.
Mm.
Och få lite så här, men vi är lite som vi var när vi var 25. Mm. Vi fick barn när vi var 30. Att man romantiserar ännu mer den tiden och det sättet att umgås.
Men verkligen. Hur har omgivningen reagerat då när du liksom inte dricker.
Men både och. Jag tycker att de flesta är positiva och är så här, wow, gud vad bra. Vad duktig du är. Så. Men det känns ändå som att det finns det här, ja, men när är experimentet över? När kan vi börja vara som vanligt med dig igen? Mm. Så. Mm. För att jag har umgåtts mycket i kretsar där det är det middag så är det vin och man var ute och festa mycket när man jobbade i stan. Men nu bor jag ju ute i förorten. Men att man har haft den kulturen att man ser sig över ett glas vin. Så fort man socialiserar så är alkohol med i bilden. Mm. Så då blev det så här, men vem ska... Och jag var en alkoholälskare, alltså vinälskare. Åh gud vad mysigt, nu ska vi... Det var alltid en självklarhet för mig. Man, ska se, ta ett glas när man ses. Så mycket så här, men vem blir du nu då när inte du är samma roliga sistan som när vi dricker vin? Det finns ju en tjej som har skrivit en bok om det här som heter Men du som var så rolig att dricka, jag som var så rolig att dricka vin med.
Ja.
Så det är ju säkert ett, det är ju ett stort tema när man slutar, eller när man blir nykter, att hur ska omgivningen reagera?
Ja.
Men jag känner inte att det har varit så svårt för mig faktiskt. Snarare tvärtom uppmuntrande och så. Men mycket ifrågasättande varför. Och på ett sätt sorgligt att inte fler människor ifrågasätter sin egen relation.
Mm.
För det som är med alkohol, det, vi har ju blivit, det marknadsförs ju som något slags här livets elixir. Och har ju en väldigt romantisk bild kring det sociala. Det är ju bara att titta på alkoholreklamer. Det är ju liksom glada människor som firar någonting eller som är ute på något roligt och då är alkohol med i bilden.
Mm.
Men och att det ska vara som ett en medel för att komma närmare varandra. Men verkligheten är ju tvärtom. När du dricker så stängs de delar av hjärnan av, om jag nu kan uttrycka mig så generellt, som gör att du har möjlighet att connecta med andra.
Mm-hmm.
Så många dricker ju för att de har en önskan att komma närmare andra. Men egentligen är det tvärtom. Om du verkligen vill komma nära någon så ska du ju inte vara full när du är med den personen. Men vi har ju blivit lurade att tro att när man är social och ska vara med andra ska vi dricka.
Verkligen. Kunde det ge negativa konsekvenser för dig när du drack?
Absolut. Det tror jag alla kan relatera till hur man mår en dag. Alltså en söndag. Söndagsångest.
Mm.
Jag har ju aldrig söndagsångest längre.
Nej.
Alkohol är ju en... Du blir ju deprimerad.
Mm.
Det tror jag ingen motsäger. Den är ju fantastisk på att få dig att må bra för stunden. Men det är ju något som gör att du får... Alltså biologiskt så får du ju en depp dagen efter. Eller faktiskt ännu mer tydligt över tid. För det är det som jag har märkt, att jag är så mycket gladare. Och då drack ju inte jag vad folk skulle kalla mycket.
Nej.
Men det räcker med att dricka ganska lite. Vad jag har förstått efter att ha läst på om ämnet och pratat med många experter och sådär det senaste året. Att det är ju faktiskt så att det är ju en, vad säger man på svenska, depressant vill jag säga. Alltså det är ju en det gör dig deprimerad över tid. Ja.
Och för många tror jag tar till det här glasvinet för att varva ner.
Mm.
Men är det så med alkohol? Varvar vi ner? Eller är det stressande?
Alltså menar du mentalt eller mentalt. Psykiskt?
Ja.
Jo, men det gör man ju. Det kan du... Det är bara att tänka på hur man känner. Ja, en dag, en fredag, komma hem efter jobbet, ta ett glas vin.
Mm.
Alkohol har ju den effekten kortsiktigt. Men det är ju inte någon återhämtning. Det är inte en, för det här är ju en podd som handlar om utbrändhet och utmattning. Och vi kan ju gå in på det ämnet. Liksom, vad är det, varför är alkohol dåligt för någon som är utmattad?
Mm.
Och det är ju någonting som gör att du tror att du får vila. Men det är ju inte en återhämtning för kroppen. För kroppen får ju jobba jättemycket för att få bort alkoholen ur systemet. Det är ju etanol, det är ju ett gift.
Mm.
Det är ett romantiskt gift. Men det är fortfarande ett gift om du tittar på vad det är kemiskt.
Men verkligen.
Så det är ju absolut ingenting som är bra för återhämtning. Sen lever vi i en kultur där vi kopplar ihop, slappna av med ett glas, vi kopplar ihop det.
Ja.
Men det är ju inte sanningen. Nej. Om du ska återhämta dig, då ska du ju vända dig inåt och vila.
Mm.
Gå på restaurativ yoga är ju ett fantastiskt sätt att återhämta sig. Och där det också blir väldigt tydligt hur svårt det är för oss, just för att vi inte lever i en kultur där man gör det.
Nej.
Utan när vi ska slappna av så lägger vi oss i soffan och engagerar vårt sinne. Kroppen kanske är lugn, men sinnet, hjärnan, är igång. Tittar på Netflix-serier, scrollar sociala media. Vad man nu gör, hjärnan är ju igång hela tiden.
Mm.
Så hjärnan får inte återhämta sig.
Nej. Nej.
Men vad händer om du istället vänder allt det här? För folk, om jag får frågan, vad är meditation? Som jag oftast får. Folk har ju fortfarande en... Men det är svårt att förstå vad det är om man inte har mediterat. Så brukar jag säga att ja, men det är, du, om du är jättefokuserad på någonting i din telefon, då existerar ju ingenting utanför. Då är du ju helt inne i det. Det är fokus. Men om du istället vänder det fokuset inåt. Så det är ju bara samma sak. Det är att fokusera, men du fokuserar inåt på hur tankarna går, vad som känns i kroppen, vilka känslor som kommer upp.
Ja, men alltså alkoholen till exempel, det är ju som en liten belöning för folk. Alltså, hur har du haft svårt att belöna dig själv?
Alltså, jag skulle säga det är två grejer. Dels är det ju hur, vem är jag då till exempel när jag ska belöna mig? Vad ska jag belöna mig med? Eller vem blir jag i de sammanhang där jag har druckit alkohol förut? Man går på middag eller man går ut och tar en drink eller... Men sen är det ju också den biologiska effekten att du tar bort någonting från kroppen som du tidigare, alltså kemiskt. Så kroppen säger, men vad gör du? Du tar bort min medicin, du tar bort min förhöjare eller min dämpare, dövare. Så egentligen hänger ju allting ihop, kroppen och sinnet. Men det blir ändå som, jag upplever det som att jag delar upp det så i mitt sinne att ja, men omgivningen har inte varit svårt. Det har inte varit svårt att säga till andra.
Prestationspodden är sponsrad av First Beat Livsstilsanalys. First Beat Livsstilsanalys, tänker du, vad är det? Jo, det ska jag berätta för dig. Det är ett verktyg som synliggör stress, fysisk aktivitet och sömn på ett helt nytt och kraftfullt sätt. Så ni fattar, Prestationspodden och First Beat passar verkligen som handen i handsken. Och jag ska få göra en sån här livsstilsanalys. Och ni kommer få reda på hur man gör och vad jag får för resultat. First Beat ska alltså analysera min återhämtning och hjälper mig att hitta stressfaktorer på arbetet och fritiden. Och dessutom kan jag bedöma min sömns kvalitet och om den är tillräcklig. Och är den inte det så hjälper de mig att hitta lösningar för bättre återhämtning. Analysen kommer också visa om jag är tillräckligt aktiv och om den träning jag gör är tillräckligt effektiv för att skapa de här positiva effekterna som jag behöver för min hälsa. Så om jag kan sammanfatta det här så hjälper First Beat livsstilsanalys dig med att öka din återhämtning, motionera rätt och det jag brinner för, hantera stressen. Du kan alltså identifiera aktiviteter som orsakar stress och hitta de här jobbiga faktorerna i ditt privatliv och på jobbet och därmed prestera bättre. Vill du gå in och läsa om First Beat så gå in på www.firstbeat.com. Tack! Nej, för du är en ganska öppen person. Men
ja,
det är
jag har inte behövt alkohol för att döva social ångest eller våga mer. Eller jag är ganska extrovert och har inte svårt i sociala sammanhang. Men det är väldigt många som har det där alkohol blir en fantastiskt temporär hjälp. Men med dåliga långsiktiga effekter. Men jag vet att jag har ju gjort många olika saker för att må bättre och förbättra, få ut mer av livet. Och jag vet att jag har haft i mitt liv, det var ett tillfälle när jag så här gick 8 veckors mindfulness kurs och vi var på någon liksom jättenyttig diet och tränade jättemycket. Jag drack ingen alkohol då heller. Och då vet jag att jag var så här, min belöning på kvällen är en kopp te. Och sen har jag tänkt tillbaka på det. Det var några år sedan. Och det är så här, gud vad sjukt att jag var nöjd med en kopp te.
Mm.
Men nu är jag lite tillbaka i det. När man ser att det handlar kanske lite om att skapa en ritual för sig själv.
Mm.
Att ta den där tiden till. Men nu kliver jag ut ur ett rum och in i ett annat.
Mm.
Och då spelar det inte så stor roll vad det är. Men det jag däremot har gjort, som ju inte känns så bra men är intressant observation, det är ju att jag har gått loss på socker.
Ja, till en annan drog.
Lite som när man var gravid, att man är så här, när kommer kaffet och desserten? Ja. Det är liksom det man har då när man inte
dricker.
Ja. Men det har också blivit mindre och mindre ju mer jag har vant mig vid.
Ja, det kanske har varit en övergångsperiod.
Ja.
Men jag undrar liksom, vi dricker ju, många dricker ju, inte du då kanske, men många dricker ju för att våga vara sig själv.
Mm. Jo, men det har jag också absolut gjort i sammanhang som jag har varit nervös, typ så här jobbsammanhang, det låter ju sjukt, men jag tänker tillbaka på liksom, man var nervös på ett ny kick-off, nya kollegor i liksom, i New York, en obekant miljö.
Ja.
Så att, jo, det har jag också gjort, men kanske inte som huvud.
Nej. Men jag tänker att det är så otroligt sjukt att vi inte... Jag intervjuade ju Yoga Girl här och det jag tyckte behållningen... den största behållningen av det var faktiskt när hon sa att vi är så stressade och mattar ut oss här i Sverige för att ingen vågar vara sig själv. Vi sticker inte ut. Nu vet jag, du har ju just kommit ifrån New York och när man har kommit därifrån är man ju som en frisk fläkt.
Mm.
Man har fått liksom se människor på olika sätt. Mm. Men jag har inte... jag känner mig,
du är tvärtom
läget. Jag är tvärtom läget. Jag känner att... nej men här, att och det, jag tror så extremt mycket på den grejen. Att vi här i Sverige, vi trycker ner så mycket känslor och så mycket... oss själva, jag sticker ju, och även faktiskt du också, sticker ju ut lite i att vi är oss själva väldigt mycket. Det är inte alla, situationer som, jag undviker kanske situationer där man känner att man inte passar in, men jag orkar inte bry mig, men jag vet ju med alla mina kunder och alla som jag intervjuar att det här är ju ett extremt stort problem. Och därav tror jag vår dryckeskultur har blivit så stor. Ja. För vi måste ju bara hälla i oss sprit. För att, och då helt plötsligt är vi jätteroliga.
Mm. Ja, och det finns ju en slags ängslighet. Som egentligen grundar väl sig i att vi människor behöver känna att vi tillhör gruppen.
Men varför
det är
en
sån jättestark nedärvd...
Jag vet.
Alltså på genetiskt att vi måste tillhöra gruppen, annars överlever vi inte. Så det är en överlevnadsinstinkt.
Fast
men i Sverige är det inte lika stor acceptans för oliktänkande.
Nej.
Även om vi har det i viss mån, så är det ändå så här, det är tryggast att göra som alla andra och se ut som alla andra och leva på samma sätt som alla andra. Då vet du att du får vara med i gruppen. Så det är det tryggaste. Så det kräver ju mod att... Och kanske extra mycket i vårt lilla samhälle där.
Men jag undrar vad det kommer av. Liksom, för att vi skiljer oss ju lite. Det är bara åka ner till Danmark så är de ju annorlunda. Mm. Alltså där känns det ju som...
Att är det i relation till alkohol menar du? Eller?
Nej, utan mer accepterande av sig själva.
Mm.
Och jag tänker att är det någonting med att vi aldrig... inte haft krig eller... Jag vet faktiskt inte. Jag skulle verkligen vilja ta reda på det.
Ja, det men, kan vara ett intressant. Kanske ska jag ha någon så här sociolog eller...
Ja, precis.
Någon som kan kulturer och kulturskillnader.
Ja.
Varför är vi så homogena i Sverige? Sverige är ju ett land där man testar nya produkter till exempel.
Ja, ja.
För att det går så fort här att plocka upp en trend.
Ja.
Så då ser man om den produkten funkar eller
precis.
Inte.
Och det är ju verkligen inget fel på svenskar, utan det är bara snarare att jag vill komma till kärnan, för då är det lättare att hjälpa kunder.
Mm.
Eller liksom, varför gör vi det här? Och då kan man ju också förstå varför den här dryckeskulturen, för vi har ju en annan typ av drycker.
Mm.
Fast utomlands kanske droger är mer accepterat.
Ja. Så är det ju.
Ja.
Där har de andra saker som ska döva sina döva känslor. Uh-huh. Och i grunden så handlar det ju om, alltså missbruk och beroende handlar ju mycket om att du tar till någonting utanför dig själv för att inte behöva känna.
Mm.
Och det för oss tillbaka till det här med yogan och att vilja få ut så mycket som möjligt av livet. Du kan inte få ut max av ditt liv om du inte känner dina riktiga känslor. Så när man börjar öva sig på att lyssna inåt och känna i kroppen och i sinnet, då blir det som en, det blir inte ens särskilt svårt att sluta dricka. Alltså nu menar jag när man har hållit på att praktisera det här i flera år.
Mm.
Därför du vill vara i det rummet där du är i kontakt med dig själv. Du vill inte klippa av de känselspröten som ju alkohol gör. Men om du däremot är en person som känner jag blir nervös för att jag inte passar in, då är det väldigt skönt att kunna klippa av den känslan med hjälp av alkohol.
Mm.
Så det som är mycket i vårt samhälle är ju att det är sorgligt att folk har ett behov av att klippa av sina känslor med vilken form av drog som helst.
Ja, men jag tror att liksom de här tonårsfyllorna, att man liksom, att de har ett behov av att bara kasta loss sig själv.
Och... ja, då i den tiden av livet är ju den känslan starkare än någonsin. Mm. Att testa gränser och att vara fri och vara liksom crazy.
Mm.
Sen när man är mognare och blir äldre så har man inte samma behov. Men däremot så, du kommer in i en kultur där du börjar dricka och det blir på något sätt det normala. Så du vänjer dig vid att ha någonting utanför dig själv, något externt som ska förhöja din sinnesstämning eller döva känslor.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Och jag kan ju känna nu när man bara, hur går det, hur klarar du, hur länge ska du? Det blir så här, men det är inte ens svårt när man vill inte göra det som alkohol gör med en.
Nej.
Jag kommer alltid sakna det här första glaset. Nu har ju inte jag bestämt om jag ska sluta dricka för resten av livet. Det kanske är så att jag har bestämt att jag ska ta ett vitt år, men sen ska jag ta ett nytt beslut. Men jag vill inte försätta mig i, eller nej, nu ska jag säga det, jag kommer alltid längta efter känslan av mina tjejkompisar sitter i en hotellbar och vi tar första glaset bubbel.
Mm.
Den är ju fantastisk, den känslan, men det är ju effekterna som det leder till, för det blir ju väldigt sällan ett glas och vid sådana tillfällen. Det blir ju väldigt många andra tillfällen som är, inte alls ger den känslan eller förhöjer och där är det härliga, utan där blir effekter som är dåliga. Man är trött. Och det där med trötthet, det måste jag bara få säga. För jag vill inte vara någon slags, jag är en renlevnadsmänniska, jag är emot alkohol. Jag tror inte det är det folk vill höra. Eller jag tror att det är inte det intressanta. Det vet Nej. Vi redan, att om du är en renlevnadsmänniska och inte dricker alkohol så mår du antagligen bättre. Men en sak som jag måste säga, det är sömnen. Alltså det är en annan sak att sova när du inte har druckit alkohol på några månader. Mm. Du får en fantastisk sömn. Det kanske inte gäller alla, men det har hänt mig. Och då var jag som sagt inte en alkoholist som folk tänker på. Ja, men du drack så mycket. Att jag drack antagligen mindre än vad folk tror. Men jag drack mer än vad som var bra för mig.
Och du hade nog en romantisk bild.
Ja, verkligen. Verkligen en romantisk bild. Och som att som kanske en inte kompis liksom. Som det inte var riktigt sorgligt att säga hej då till den kompisen. Ja. Den har ju varit med mig sedan jag var 15. Det har ju nästan alltid varit roligt. Mm. Det är ju inte dens fel, tänker man ju inte på när man
Nej.
Slösar tid dagen efter.
Men också kan man ju också tänka på vad alkoholen skapar också väldigt mycket rädsla hos barnen, tänker jag. Att se sina föräldrar pyttelite förvrängda, även om det är från att gå från den här sura tjänstemannen precis. Som kommer hem till att helt plötsligt bli lite glad och sätter på musik. Och, alltså det måste ju ändå vara märkligt för ett barn.
Nej, det är ju... Och där hörde jag en sån bra grej. Jag kommer inte ihåg vad jag hörde, men om att barn är... I och med att barn inte har i första åren ett språk så är ju de telepatiska, kan man säga. Alltså de är jättebra på att läsa av sinnesstämningar.
Mm.
Så för barn blir det ju så förvirrande när en sinnesstämning förändras.
Så snabbt.
Ja. De förstår ju inte vad som händer. Och det är ju lika med att det blir otryggt. Och otryggt lika med dåligt.
Jag läste in mig på en person som jag bara tänkte säga, hon var bipolär. Och hon skrev att det var henne, alltså hon var helt övertygad om att det var hennes pappas alkoholism som hade
gjort henne bipolär.
Ja. Mm. Och det liksom, jag kan verkligen tro det, att den här fruktansvärda osäkerheten, vad ska min förälder vara idag?
Mm.
Och även om ni som lyssnar då inte har den grav alkohol eller inställning till alkohol, utan kanske, men att man måste tänka på att det faktiskt förändrar liksom. Mm.
Ja, det är konstigt, för vi har ju inte den sanna bilden av vad alkohol gör med oss socialt, vad det gör med oss som föräldrar, vad det gör med oss, alltså bara oss själva som individer.
Mm.
Vi har inte det, vi är lurade faktiskt. Det är ju en produkt som gör dig beroende, och om man ska titta på det krasst. Sen finns det en kultur kring alkohol som kanske är fin på vissa sätt. Alltså, nu tänker jag så här, ja men traditioner i Frankrike, så här, gamla vingårdar som i hundratals år har varit familjen som, men det är ju en annan kultur. Det är ju inte det här att, jag kan inte så mycket om den kulturen, men det känns inte som att där dricker man för att döva sig eller för att ha roligt, om man kan generalisera så, utan där är det mer en del av middagskulturen, och då kanske det handlar om en så liten mängd som inte egentligen påverkar dig så mycket, varken fysiskt eller mentalt. Men i Sverige har vi ju inte den. Det är inte så många som tar ett halvt glas vin and that's it i middagen.
Nej men verkligen. Men det känns ju som, alltså mobilen och alkoholen fungerar ju som samma syfte.
Ja, och det har väl samma effekt i hjärnan, har inte det, med dopamin?
Ja, precis. Att ta dig ifrån. Och därför är det nästan ännu läskigare med mobilen, för den har vi ju tillgång till. Och det är så lätt att missbruka den.
Ja. Och visst känns det som det har blivit mer. Jag kan känna personligen, senaste året har jag blivit ännu mer så här, var är den? Jag måste kolla. Alltså, det blir ju mer och mer och mer.
Ja, jag känner också så.
Det är skitläskigt.
Försöka införa någon detox.
Man måste vara disciplinerad där också.
Verkligen.
Precis som med allt annat.
Precis som med allt annat.
Mm. Jag tänker att för många är ju alkohol en strategi att klara av. Alltså alla människor har ju strategier för att klara av svåra saker i livet. Mm. Sen om det är liksom långt ner på skalan ett trauma du har varit med om, eller om det bara är lite så här jobbigt i vardagen, mm, så har vi ju alla strategier för hur vi hanterar det här.
Mm.
Och det är ju det intressanta är ju att få syn på vad gör jag för att inte behöva känna eller inte behöva ta itu med eller göra mitt tråkiga liv ännu roligare, om det är så. Men att se saker för vad de verkligen är, det kan jag säga, det är det som är min största drivkraft. Jag vill se saker för vad de verkligen är.
Ja. Yes.
Och då vill jag inte sitta och vara beroende av Netflix eller sociala media eller alkohol eller någonting annat för den delen.
Nej, det är den vägen man jobbar på.
Mm.
Liksom, jag dricker extremt lite, mm, eftersom min utmattning och trötthetsgrad har gjort att jag, det går inte för mig. Nej. Så för mig är det extremt måttligt. Alltså jag dricker inte mer än ett glas vin.
Mm.
Vilket har på något sätt varit varit bra, för att jag minns ju när jag drack 2 eller 3 glas vin, alltså hur dåligt man mådde, speciellt dagen efter.
Mm.
Ja,
och det tror jag många har den erfarenheten, som det tycker jag människor jag möter i jobbet och så, att många som måste ändra hur de lever. Så är alkohol en sån sak som det blir liksom otänkbart att snurra till det ännu mer när det redan är så förvirrande, och kanske att man har ångest eller mår dåligt. Att då vill man liksom inte tillföra någonting som man vet kommer skapa ännu mer förvirring. Medans ett annat typ av beteende kanske är att man dricker ännu mer för att slippa känna.
Mm.
Men till slut så kommer det ju, om du når väggen så når du ju väggen. Och då kan du inte fortsätta med alkohol heller.
Nej. Men det känns lite som att de yngre personerna, nu i 40, de andra, alltså de dricker mindre. Men de förbrukar nog mera telefoner.
Ja, jag vet inte riktigt hur det ser ut. Men jag får också den känslan av att, eller jag vet att jag har läst någonstans att alkoholkonsumtionen i unga åldrar går ner.
Fast
drogerna går ju upp jättemycket.
Och att de står ute på våra barns skolgårdar och säljer och sådär.
Ja, och köper på Instagram. Alltså jag var på ett sånt föredrag om den här Maria Duva som är kriminolog och föreläser om barn på nätet. Och det var en riktigt sånt wake-up call. Hur lite vi vet, vi 40-åringar, vet inte hur lätt det är att få tillgång till droger och hur mycket mer utbrett det är. Och bara, jag tränar med en kille som är 10 år yngre och han skrattar ju liksom att han bara, men du är ju så här, Nackamorsa, du har ingen aning. Jag var ju på de där festerna, hemmafester ute i förorten för 10 år sedan, och det är ju så mycket droger.
Nej.
Jo, jag vet, vi är naiva där, vi vet inte hur det ser ut.
Nej, jag vet, men jag förstår inte, det är väldigt svårt att förhålla sig till alltså att barn ska ta någonting som man inte har tagit själv. Det är väl det som är...
Men då kommer ju det intressanta, hur skulle du ställa dig till att dina barn dricker alkohol då?
Nej, det skulle ju vara lite bättre.
Eller hur? Ja, men egentligen är det ju samma sak. Men egentligen är ju alkohol kanske sämre effekt.
Ja, men det...
Och farligare därför att det är så accepterat.
Mm.
Det är ju bara hur vi ser på det.
Men man är rädd att de ska få en tripp för resten av sitt liv och liksom hjärnan få in i någon psykos eller... Ja.
Ja, man vill ju verkligen inte att de ska ta droger. Men på något sätt så har man liksom...
Men det är ju för att vi inte vet vad det är.
Nej, jag vill inte att de ska ta någon drog. Mm. Men egentligen vill jag önskar dem att de slipper påverkan av alkoholen i sitt liv. Och nu vet jag att folk som lyssnar på det här tänker så här, men gud vad tråkigt, vadå? Jag har inga problem med alkohol. Och så kanske det är för dig.
Mm.
Men det är fortfarande intressant att undersöka, vad är det för relation jag har?
Mm.
Jag vill inte vara en så här, och det kan jag säga, det var jag kanske första 3 månaderna, att man nästan evangeliserar över, åh, jag har så mycket tid, jag sover så bra, jag är så pigg, jag har ingen ångest, jag känner mig så ren, så man vill liksom få med andra på tåget, men jag tror inte på det sättet att vara. Det jag däremot vill uppmana folk till, det är att liksom känna dina känslor. Se verkligheten för vad den är. Och ett bra sätt att göra det är att ta bort alkohol ett tag och se vad det har för sidoeffekter. Inte för att du är en dålig människa om du dricker alkohol, men för att det är någonting som kan göra att du kanske får ut mer av livet och lär känna dig själv bättre. Och det är alltid en bra grej, och det kan ju ingen argumentera emot.
Ja, och också då om man är utmattad, att liksom man inte har råd med den energiförlusten.
Nej,
som det innebär.
Ja. Och apropå det temat med utmattning, så kan jag ju säga att det första som händer folk som slutar med alkohol, eller en av de saker, det är att man blir otroligt trött. Man upplever det som att jag är så trött, borde inte jag vara pigg?
Mm.
Nej, men det är ju för att du känner efter hur trött du är.
Mm.
Och det är väl också en del vad jag förstår av utmattning.
Ja,
att du egentligen är du så trött, men du kan inte läsa av din egen kropp, så du tar aldrig den återhämtningen som du behöver.
Nej.
Så om inte annat, för att inte bli utmattad, kan man ju testa hur det är att vara utan, vara lite nyfiken på hur trött man egentligen är.
Mm. För det är verkligen precis som du säger, att vara i kontakt med och känna sina känslor och känna där man är, det minskar ju risken för utmattning. Mm. För det är när vi skjuter det åt sidan.
Mm.
Och det var ju så bra egentligen, som du sa, jag beklagade mig över att min son hade det jobbigt i skolan, och det är så fruktansvärt smärtsamt. Man vill ju bara krypa ur sitt eget skinn och ta sig till en annan plats.
Mm.
Men ja, det går ju över. Alltså, att det är så här, nej, men det är, så här är det just nu.
Mm.
Och att det är många sådana här känslor som man vill dämpa. Jag kan, alltså när man plockar upp telefonen, det är ju ofta så här, att det kanske kommit en jobbig känsla.
Mm.
Och så plockar man upp, det tror jag att alla kan,
man relatera typ så här, till, ja.
Hur ska det bli på den här föreläsningen? Och istället för att jag övar på föreläsning, så plockar jag upp mobilen bara för att distrahera, säger vi. Det är ju att inte vilja vara i den här smärtan. Men smärtan är egentligen bara kortvarig.
Ja. Och den är inte farlig.
Nej.
Det är däremot som är farligt, är att aldrig känna den.
Ja.
Då blir det ju farligt till slut.
Då bunkrar man. Så att ha, och jag har ju hört att liksom negativa tankar kan bara vara en viss stund. Om man låter dem, om man låter dem vara. Att man låter dem vara i kroppen. Och bara, så kommer de passera.
Mm.
Men det är ju... det är verkligen svårt med det förhållningssättet till sitt egna liv. Ja, det var som att jag satt igår med en kompis och bara, hon hade det lite tufft på jobbet. Jag bara, kan du inte bara försöka att distansera det? Ta det inte in dig själv. Se det som att det här är bara någonting du gör. Så här. Och sen hade jag i tanken själv så här, hur lite jag kunde distansera mig från att min son hade jobbigt i skolan.
Ja.
Så jag bara satt,
det är lätt
här
att säga, men svårt,
ja,
att göra.
Det är väldigt svårt. Mm. Men ändå, när jag pratade med dig och pratat med henne.
Mm.
Hon sa också, det där är bara en stund. Liksom, och att livet ska vara jobbigt.
Mm.
Alltså, det är också ganska skön.
Men det är därför yogan är så fantastisk, yogafilosofin. För att där handlar det ju om att, jag tänker på det här, this too shall pass.
Ja.
Som ju kommer från yogasutras, alltså den här urskriften vi talade om tidigare. Om man tänker så på glada händelser, ja, det här kommer också gå över.
Mm.
Då kanske man stannar mer i att njuta av nuet istället för att planera för nästa roliga sak som ska hända.
Mm.
Men på samma sätt som att det negativa går över, går ju också det roliga över.
Mm.
Och det blir ju lättare att hantera en jobbig känsla om du vet att, ja, men som du säger, just nu är det så här, men det kan man kanske inte vara så om en timme, eller?
Nej.
Och det är också så man hanterar alkoholsug.
Mm.
Ja, men nu känns det skittråkigt, för nu tar alla det där första glaset och verkar ha så himla mycket roligare än vad jag. Ja, okej, nu känns det så här. Känner jag det någonstans i kroppen? Nej, det känns ingenting, men det känns tråkigt. Jag känner mig lite ledsen, känner mig lite utanför. Ja, sen går en halvtimme och sen känner man sig istället som vinnaren. Som...
För där sitter de med sitt andra glas och ser lite så här suddiga ut och börjar, hjärnan börjar kollapsa.
Oftast brukar de bli roliga efter, fram till tre glas brukar det vara. Men sen blir det lite, då är man inte avundsjuk efter tre glas.
Nej, och sen när du går hem och lägger dig måste det ju vara så skönt.
Ja, men alltså det är ju, man känner sig som en vinnare. Det är helt fantastiskt. Och så, jag vill inte evangelisera, men
Nej, alla det är verkligen inte så
här, jag trodde ju att jag skulle bara, åh, jag kommer längta efter vin i ett år. Men det är ju tvärtom, man är glad att man slipper. Mm. Det är helt sjukt att jag säger det, för det är inte min, har inte varit min identitet.
Men jag har haft en, eller jag har min bästa kompis, hon har varit nykter i massvis med år.
Mm.
Och här, där var det ju många, fast det var det liksom i sent tonår och uppåt.
Ja.
Folk blev så sura liksom.
Mm.
Hon var tvungen att gå omkring med en drink som inte var någon alkohol i, för att folk blir så här provocerade.
Ja, för det är ju ett ifrågasättande av deras val.
Ja.
Jag väljer någonting annat.
Mm.
Då blir det direkt, framförallt i Sverige där vi ska vara lika. Men varför det? Varför gör du någonting annat? Betyder det att jag är sämre då? Borde jag göra som du? Så det är
men du har aldrig varit i kontakt med de här anonyma alkoholisterna? Nej, du inte.
Nej, det har jag inte. Det har jag varit i ett annat sammanhang i livet, men inte för mitt eget
syfte.
Nej, inte för, alltså för min egen skull. Men jag tycker de är fantastiska, för att de är så välkomnande för alla. Jag skulle lätt kunna gå dit. Jag tror att jag skulle tycka att det var intressant att sitta och lyssna. För jag tror inte alls att det är så att alla är liksom i djupt missbruk som man inte kan relatera till.
Mm.
Men jag har lite problem med, där är det mer så att man beskriver det som en sjukdom. Ja. Så att då är det så här, du är sjuk. Du vet, man ska ju börja så här, jag heter och jag är alkoholist.
Ja.
Och jag tycker inte att det är så. Det är i alla fall inte så för mig att jag är sjuk. Det är inte mig det är fel på.
Nej.
Det är samhället som, eller det är alkoholen det är fel på och vår kultur. Det är inte att jag har någon sjukdom som måste botas.
Nej, för då är vi ju sjuka med våra mobiler. Vad ska det heta? Mobiliserad.
Ja, men precis. Ja. Mobiliserad. Så jag tycker inte om, och där är det liksom tillbaka till yoga-filosofin att man inte behöver liksom fixa sig eller förbättra sig. Eller det, utan det handlar ju om att se sig själv med klarsyn.
Jättefint.
Och då känner inte jag att jag vill inte gå in där hälsningsfrasen är, jag heter Sissan, mig är det nog fel på.
Nej.
Men jag vet, de gör ju liksom otroligt mycket bra saker. Det är väldigt många
och
som blir hjälpt av
det. Och det kanske behövs när man är jättesjuk i det. Alltså, inte sjuk då, men när man är alkoholist. Alltså när man dricker 3 flaskor vin om dagen och förnekar det. Mm. Då kanske det är bra. Ja. Men du ser ju så sunt på det hela. Alltså du ser ju till...
Jag kommer från en annan utgångspunkt, tänker jag. Men jag tror fortfarande, hade jag fortsatt att dricka så hade jag också blivit alkoholist. Mm. Alltså om jag hade fortsatt att dricka på det sättet. Det kan jag se nu. För jag tror att alla blir alkoholister till slut. Det är ju en drog. Alltså det är ju... Om du dricker tillräckligt mycket och tillräckligt länge så blir du alkoholist. Sen så kanske du inte hinner under din livstid komma upp i den mängden. För det finns ju också människor som kanske dricker ett glas vin i veckan och aldrig någonting mer. Nej, men då hinner du aldrig komma upp i den.
Nej.
Att det blir ett missbruk eller ett beroende. Men man ska ju ha respekt för att det är en beroendeframkallande drog. Nu tvingas man ju skriva på flaskorna att alkohol är beroendeframkallande. Och det är ju av den anledningen att alltså det här gamla, hade alkohol introducerats idag så hade det aldrig blivit tillåtet.
Nej.
Det är ju så. Men man kan inte ta bort det ur samhället helt, för det är för etablerat och det är företag och jobb. Men det är ju någonting som egentligen, hade det kommit nu hade det ju varit så här. Det här blir du liksom, du kan bli sjuk, du kan bli beroende, du kan...
Du skickade ju lite böcker till mig som... Jag skulle läsa på eller på säga om alkohol. Det kanske är bra tips till dem som
som vill utforska det här området mer. Mm. Dels så finns det en rörelse eller en som ett alternativ till AA, så finns det en kvinna som heter Ruby Wellington, tror jag, och hon har skrivit en bok som heter Sober Curious. Just. Som handlar just om så här, om du är nyfiken på nykterhet. Och det är då inte den här idén om att du ska helt avstå från alkohol, utan du bara vill liksom utforska, vem är jag utan alkoholen i mitt liv? Så väldigt, lite så här ny infallsvinkel på hur man kan ja, utvärdera sitt förhållande till alkohol. Sen så finns det en annan som är lite mer, egentligen samma utgångspunkt, men mer hård liksom, mer så här face the facts, så här påverkar alkohol dig och det här, det är därför du blir, har de här känslorna kring alkohol. Och det är ju This Naked Mind Controls Alcohol. Jag kommer inte ihåg vad författaren heter, men This Naked Mind.
Mm.
Om man söker på det, de finns som ljudböcker också på Storytel.
Ja.
Sen finns det en annan intressant som har skrivit om globalisering av beroende, globalization of addiction, som ger ett mer samhällsperspektiv. Jätteintressant. Hur när man bygger upp nya samhällen, alltså nya marknader för droger och om vi håller oss till alkohol, för spritföretagen. Vad de har för strategier för att bli så, alltså sälja så mycket som möjligt. Och att de då går in i, ja det är så cyniskt, men det är bra att känna till. Men hur de går in på nya marknader, alltså typ Indien, Kina, där en medelklass nu börjar växa fram.
Mm.
Och visa att ja, men om du vill vara en medelklass person och leva det här livet, du ska ha liksom diskmaskin, tvättmaskin, bil, designsoffa eller
vinkällare.
Och då liksom man gör verkligen riktade budskap till den målgruppen. Du ska också ha liksom, när du är på semester så dricker du ett glas rosé. Och hur de jobbar stenhårt i början av en sån marknad, när en sån marknad växer fram. Och hur då deras marknadsföringsåtgärder följer sen statistiken för hur beroenden och alkoholberoende ökar i samhället. Alltså i människor som blir sjuka i det. Att det är så här en direkt relaterat fenomen.
Mm.
Så någonting som inte har funnits i en kultur som sen introduceras. Mm, och introduceras med marknadskrafternas hjälp. Det är hemskt. Men den är intressant. Sen så finns det en annan intressant person som skriver om hur man kan... han tror att det är en myt. The abstinent myth heter den. Abstinence. Alltså, nej men gud, heter det abstinence? När man avstår. När man avstår helt. För inom AA till exempel så är det ju regeln att du ska avstå helt. Om du ska bli fri från ditt beroende. Men han är en psykolog och forskare och även har varit alltså jätteberoende av droger och till och med varit en dealer och suttit i fängelse för det och allting. Och sen så blev han psykolog och forskade på det här och har kommit fram till då att
händelserikt liv måste jag säga.
Ja, verkligen. Jag undrar hur gammal han är.
Ja.
Men han har kommit fram till att det inte alls behöver vara så för alla att man totalt behöver avstå. Så jag tycker om den här utgångspunkten att det kanske inte är så att du behöver helt sluta dricka. Men alla tjänar på att utvärdera sin relation till alkohol. Och sen är det nog så för väldigt många att om du väl har utvecklat ett missbruk eller ett beroende så funkar det inte att modifiera. Alltså att dricka lagom så att säga.
Nej. Men sen är det ju också en annan aspekt som är de utmattade, tänker jag.
Mm.
För att utmattning kan ju leda till att serotoninet inte är på topp. Alltså man har inte tillräckligt höga nivåer av serotonin som gör oss lyckliga, eller lyckoämnet.
Mm.
Och alkohol drar ju bort det.
Mm.
Så den här känslan av ångest dagen efter och också att känner man sig skör är det ju väldigt, det är så dumt att spä på det, onödigt.
Ja, och jag vet inte om det är så att alkohol drar bort det, men det är väl så att man under ett rus får mer serotonin. Och då har liksom cellerna som plockar upp det här serotoninet vant sig vid den dosen. Så när den inte får dosen, då blir det som en abstinens. Och det är därför bakfyllan går över om du tar en öl.
Mm.
För då får du ju dosen igen.
Mm.
Men att utsätta sig för det, även om du mår bra för stunden, det som kommer sen om du har en extra känslighet kan ju vara förödande.
Ja.
Så det är ju egentligen, men är det inte så man är utmattad att man får rekommendationen att avhålla sig från alkohol helt?
Jag har inte
Jag tror inte de säger det faktiskt. Det har jag inte hört.
Och kanske är det så att du blir utmattad av att dricka alkohol. Men när du väl är utmattad, då är du inte sugen på att dricka. Nej. För då mår du redan så dåligt.
Ja.
Men för alla där ute som känner att de är trötta, så kan man ju testa att ta bort alkoholen och se hur trött man egentligen är.
Ja.
Och ta tag i sin situation innan man blir sjuk av trötthet.
Precis.
Att du får en chans att känna efter vad du verkligen behöver.
Precis.
Istället för att spä på tröttheten. För det, en av mina närmsta kompisar har ju också haft ett nyktert år. Eller min bästa kompis faktiskt. Nu, och vi brukar prata om det så här, hur vi kan känna oss bakfulla fast vi inte har druckit. Så jag kan ringa henne och vara så här: det här är så sjukt. Jag var på fest igår och jag är bakis. Men jag drack ju ingenting såklart.
Nej.
Men varför det? Hon bara, jag känner samma sak. Och att det kan vara den här sociala utmattningen.
Ja.
Man blir socialt utmattad av det, så många du pratar med. Du håller igång, du är uppe lite senare. Du kanske äter andra grejer än vad du gör, äter andra tider. Det tär på kroppen. Och är du då i ett känsligt läge, att du har mycket omkring dig på jobbet eller med hemma, barn och familj. Att då spä på med alkohol, för då säger vi alltid det, tänk om vi dessutom hade druckit igår. Fan vad dåligt vi hade mått idag.
Mm. Verkligen. Usch.
Så det är värt att testa. Det finns så mycket att
men
att vinna.
Men mat kan ju verkligen göra det med en. Är man en gammal utmattad så kommer man ju aldrig ur det där.
Ja, men är det inte lite så att man blir som allergisk mot
allt?
Mot allt.
Man
utvecklar en extra känslighet.
Hela tiden.
Nej, det handlar om att känna sina känslor.
Ja, det gör ju det. Jag blir inspirerad själv. Man kanske ska stå där och känna skräcken för föreläsningen istället för att liksom distrahera sig själv.
Ja.
Eller, ja. Tack snälla Sissan.
Ja.
Vi kommer säkert få hit dig fler gånger tror jag.
Ja, det vore kul.
Ja.
Det är underbart att prata med dig Caroline.
Ja.
Vi har ju sånt härligt flöde i vårt snack.
Ja, verkligen.
Tack.
Ha det bra.
Hej då.
Men visst är det ändå intressant att vi dricker och dricker utan att tänka på det, utan att reflektera, och att våra kroppar faktiskt blir jättetrötta av det. Jag kommer nog inte sluta dricka. Vem vet? Mycket kan ju hända, men jag dricker inte så mycket och jag njuter verkligen av mitt glas. Men jag har ju sett över min alkoholkonsumtion, för jag orkar inte som förut, eller om man nu orkade förut, jag vet inte. Tack för att ni lyssnar. Tack för Speech som gör den här podden möjlig. Och tack till Clean Canteen. Clean Canteen gör världens finaste vattenflaskor. Om ni vill läsa mer om dem så gå in på www.cleancanteen.com. Så vill jag tacka alla som lyssnar. Tack för att ni recenserar. Och snälla, 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 gå in och recensera. Det går in på iTunes och så går ni in och skriver en recension. Det gör så mycket. Då kommer fler kunna ta del av prestationspodden. Nästa avsnitt kommer nästa onsdag, så ha det bra tills dess helt enkelt. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.